Den 31 juli 1996. G7-länderna mot terrorism.
De sju rikaste länderna i världen enades ju igår om att förbättra sitt samarbete mot terrorismen efter bland annat våldsvågen i USA de senaste veckorna. Och i den politiska debatten i USA återkom igår kväll terrorismen som ett slags omkväde, rapporterar Staffan Heimersson.
President Clinton vill i jakten på terrorister ha handling, rätt till utvidgad telefonavlyssning och en kemisk märkning av sprängämnen. Han vill i sin hand ha ett lagförslag som han kan underteckna innan kongressen på fredag tar sommarledigt. Men ett senatsutskott vill tänka sig för minst till oktober. De vill undvika frihetsinskränkanden. De vill inte göra något som kan ses som att landet tar ett steg mot att bli en polisstat. Ett av Clintons förslag som kongressledamöter ställer sig tveksamma till är att i terroristsituationer militära myndigheter ska kunna användas för att leda civila myndigheter. Debatten i Washington fördes samma dag som Clinton vid G7-mötet om terrorism i Paris hade motgångar. De sju ekonomiska stormakterna där, plus Ryssland, enades om ett 25-punktsprogram för att bekämpa terrorism, men de motsatte sig USAs önskan om, citat, starka sanktioner mot två länder, Irak och Sudan, som USA anser underblåsta terrorism. Clinton går då sannolikt sin egen väg och kommer strax att underskriva en lag som gör det möjligt att bestraffa utländska bolag vilka investerar i två andra terrormisstänkta stater, Libyen och Iran. Två libyska medborgare är av USA anklagade för att 1988 ha planterat sprängladdningen på det Panamplan som exploderade ovanför Skottland. Men kring TWA-planet, som under förhållanden som ytligt sett är påfallande lika Panamplanets, för två veckor sedan exploderade utanför New York, fortsätter mysterium att råda. Vi har, sa en utredare igår kväll, vi har ännu inte bärgat tillräckligt med vrakdelar från botten för att kunna säga om det rör sig om en sprängladdning, en missil eller ett mekaniskt fel som vållade katastrofen. Staffan Heimersson, Washington.
Den 2 augusti 1996. Italien, Tyskland.
Tysklands regering kommer att begära att före SS-kaptenen Erich Priebke, som friades av en italiensk domstol igår, utlämnas till Tyskland. Där ska han ställas inför rätta vid en civil domstol. Och gårdagens oväntade frikännande har lett till upplopp både i Italien och Tyskland.
Under hela natten har upprepade folkmassor demonstrerat utanför den militärdomstol i Rom som friade den 83-årige förre SS-kaptenen. Kravallpolis fick sättas in mot demonstranterna, som många själva hade anhöriga bland de som mördades av Erich Priebke och de andra SS-männen 1944.
Questo è la vergogna. Hanno ucciso per la seconda volta i martiri. I martiri della di Roma, città medaglia d'oro della resistenza. È una vergogna!
Italiens premiärminister besökte också grottorna där 335 oskyldiga avrättades som en vedergällning för ett attentat mot 33 tyska soldater. Priebke har under rättegången erkänt att han deltog i massaken och att han själv dödade två personer. Men den italienska domstolen slog fast att han inte handlat uppsåtligt och grymt, och därför försattes han igår på fri fot. Men friheten blev kortvarig. Tyskland har nu begärt Priebke utlämnad och i natt hämtades han på nytt av polisen. Och troligen kommer nu Erich Priebke ställas inför en civil domstol i Tyskland.
Den 3 augusti 1996, inför svenska statsministerbesöket i USA.
Sveriges statsminister Göran Persson flyger i nästa vecka till Washington. Och då förväntar sig den amerikanska världen att besöket ska resultera i en Clinton-Persson-plan för Östersjöområdet. Och vår USA-korrespondent har tittat på dagordningen för mötet.
I Vita huset är det Sandy Wersberg som hanterar Europafrågor och han arbetar direkt under president Clintons säkerhetsrådgivare Lake. Wersberg förbereder idag den svenska statsministern Göran Perssons besök i Vita huset på tisdag. Besöket blir kort, mindre än 40 minuter, men det ska bli effektivt. Det ska kanske resultera i något som, med lekfull överdrift, kan kallas Clinton-Persson-planen för Östersjöområdet. Den ska i så fall få baltländerna att känna sig tryggare, trots att de inte i första omgången av en utvidgning kommer in i NATO. Den svenska statsministern, så hoppas Vita huset, ska med hjälp av andra Östersjöländer, tyskarna, danskarna, se till att dörren för Estland, Lettland och Litauen istället snart öppnas till EU. I Perssons 40 minuter i Vita huset innefattas den lilla hälsningsceremonin och ett så kallat foto-op, då medierna i ovala rummet får se statsmännen le mot kameror. Kvar för substans blir kanske en halvtimme. Då gäller det att hålla nere sakfrågorna till tre. Sannolikt erfar Ekot blir dessa för det första balternas situation, för det andra utvecklingen i Ryssland och för det tredje situationen i det forna Jugoslavien. Sammantagna innebär de att den svenska sidans definition av samtalen Clinton-Persson, att den definitionen gäller övergripande europeisk säkerhetspolitik. Men för Clinton är det baltländerna det gäller att övertyga Persson om att Sverige är moget att ta på sig en större uppgift i Östersjöområdet. Varför bara en halvtimme, frågar många. Det är, säger en drömmare i Washington, inte så det ska ses. Betänk hur få utländska regeringschefer en amerikansk president tar emot exklusivt under ett år. Ingvar Carlsson bjöds överhuvudtaget inte in under sin andra period. Persson däremot representerar i amerikanska ögon ett generationsskifte. Staffan Heimersson, Washington.
Den 5 augusti 96. USA mästrar Europa.
USAs president Bill Clinton undertecknade idag en ny lag som gör det möjligt att straffa utländska företag som investerar i Iran och Libyen. Orsaken är att de båda staterna stödjer vissa terroristgrupper. Den nya lagen har mötts av hård kritik från bland andra EU-kommissionens handelsansvarige Leon Britton. Han sa att EU-länderna är beredda att försvara sig om europeiska intressen hotas.
Den 5 augusti 96. EU försöker rädda Mostar.
Fortfarande ikväll är det oklart om EU kommer att dra sig ur den delade staden Mostar i södra Bosnien. Förhandlingar mellan kroater och muslimer har pågått de senaste dygnen, men den kroatiska sidan vägrar acceptera resultatet av det lokala valet för en tid sedan. Och kan inte parterna enas hotas hela den bosniska fredsprocessen.
Förhandlingar och tidsfrister. Nya förhandlingar, försök till kompromisser och uppskov igen. I morse, efter att ha förhandlat hela natten, bröt de samman igen.
We talked round and round and round the subject for how many hours now?
Six hours.
And I don't think we're really budget very far from where we started.
Men under dagen har nya försök gjorts att ena det delade Mostar. Den senaste satta tidsfristen går ut nu vid midnatt. Om parterna, kroater och muslimer och företrädare för EU, inte lyckas komma överens, hotar EU att avbryta återuppbyggnadsarbetet och lämna Mostar. Den 13 juni hölls val till Mostars stadsstyrelse. Ett val där muslimerna i den delade staden fick majoritet. Men kroaterna vägrar att acceptera valresultatet som de anser grundar sig på valfusk, trots att resultatet väl speglar befolkningssammansättningen i Mostar. Kroaterna vägrar att delta i stadsstyrelsen och har på så vis blockerat allt politiskt arbete. De bosniska kroaterna och president Franjo Tudjman i Zagreb är satta under starkt internationellt tryck. Om inte kroaterna accepterar valresultatet och medverkar i Mostars stadsstyrelse så har det internationella samfundet hotat med sanktioner. Och om EU, när nattens tidsfrist går ut, skulle bestämma sig för att lämna Mostar, så anses de kommande valen i Bosnien och hela fredsprocessen vara i fara.
This is an issue of principle. It's a question of respect for democratic elections. And there are no concessions that are possible from our side. Were there to be concessions to blackmail in this particular case, I think it would have the most serious repercussions for the September elections, because then anyone can say after elections that they're going to blackmail the international community. And that means that we demand that they respect that the election result must be implemented. If that is not the case, I think the European Union will withdraw.
Fredrik Bracconi, utrikesredaktör i Svenska Dagbladet. Varför är förhandlingarna i Mostar så viktiga för fredsprocessen?
Ja, så kan inte det här valet accepteras, så kommer ju antagligen det val, allmänna val som är planerat till den 14 september ifrågasättas.
Och vad kommer att hända, tror du? Vad blir slutresultatet?
Av det Mostar. Det är svårt att säga. Tips skulle vara att det blir någon ny sån här uppgörelse. Men även om man lyckas med skriva ihop ett papper, så måste man ju fråga sig vad har det här för betydelse i praktiken. Det har skrivits hur många papper som helst om federationen och överenskommelsen som måste, som har hållit i en vecka och aldrig blivit genomförda.
Du har skrivit många gånger om att relationerna mellan kroater och muslimer i den här federationen är en av de svaga punkterna i Daytonavtalet. På vilket sätt då?
Ja, men de är ju inte överens. De har ju inte samma mål. Kroaternas mål är ju egentligen att förena sig med Kroatien. Och man har ju stort stöd av Kroatien, och i realiteten är kroaterna i Bosnien styrda av Zagreb och president Franjo Tudjman.
Och deras interna förhållanden om muslimer och kroater är ett större problem än relationerna till serberna?
Ja, för tillfället tror jag det är det. Och talar man med muslimer i Mostar, så har de ju glömt att de var i krig med serberna 82-83. Utan hela deras fokus är inriktat på konflikten med kroaterna, som aldrig har löst.
Finns det anledning att tvivla på att kroater och muslimer vill ha val i Bosnien?
Alltså, muslimerna, den muslimska regeringen i Zagreb, eller i Sarajevo, har ju vid ett antal tillfällen nästan varje dag nu sagt att man tvivlar på att det går att genomföra fria och rättvisa val i Bosnien. Man säger att de är bestämda, men reservationerna kommer hela tiden. Och de verkar vara de minst intresserade att genomföra de allmänna valen.
Mm. Så det är mycket tydligt på, som du ser det, att den bosniska regeringen inte vill ha några val?
Om man ska gå efter deras uttalanden, ständiga uttalanden, så tror de inte på val. Men de säger nu är det bestämt, men skulle det här haverera i Mostar och lägga skulden på kroaterna, så får de en god anledning att säga då kan vi ju inte allmänna val i Bosnien.
Nu har EU en central roll i de här samtalen som förs. Om nu detta inte lyckas, hur ska man då ta det, så att säga, när det gäller EUs roll i Bosnien?
Ja, EUs roll i hela Jugoslavien-konflikten har ju varit ett misslyckande efter det andra. Och då kan man säga att det här blir väl då slutpunkten, och det blir en tragisk slutpunkt för EUs roll i ex-Jugoslavien. Och det har påverkat hela synen på EU och på EUs förmåga att bedriva utrikespolitik.
Har EU någonting kvar i Bosnien om de drar sig bort ifrån Mostar?
Nej, man kan säga att Carl Bildt har dem väl, även om han formellt sett inte underställde EU. Han har ju ingen organisation över sig. Så associeras han väl mest med Europa och EU.
Och mardrömsscenariot som du ser det nu, det är att, vadå, att de här förhandlingarna går dåligt och att EU drar sig ur, eller?
Ja, men det är ju bara en punkt när det gäller Mostar, man får se hela konflikten. Och det grundläggande problemet är ju, vill ledarna leva ihop? Och de har egentligen inte velat det hittills. Och även den muslimska regeringen, som ständigt har sagt att vi vill ha ett multietniskt Bosnien. När de har kommit till kritan i Sarajevo, så har de ju demonstrerat att i praktisk politik har de inte gjort någonting för att uppfylla det målet.
Fredrik Bracconi, tack för att du var med i Aktuellt.
Den 5 augusti 96. OS i Atlanta, USA, avslutad.
Idrottsmän och kommentatorer världen över fördömer idag genomförandet av de olympiska spelen i Atlanta. Organisationen har inte fungerat. Kommersialiseringen har drivits allt för långt, anser kritikerna. Och vid en avslutningsceremoni i natt antydde även OS-generalen att det fanns problem i Atlanta.
Hela himlen lystes upp av fyrverkerier Och på Olympiastadions läktare blixtrar nästan lika mycket. Alla i publiken hade fått var sin engångskamera. Det är ju inte för inte som OS i Atlanta har kallats ett kommersiellt jippo utan motstycke. Avslutningen blev pampig, men OS i Atlanta kommer ändå att förknippas med bombdåd, dataproblem och illa planerade transporter. Vilket märktes när OS-presidenten skulle hålla tal. Varje OS tackar han för de bästa spelen någonsin, men inte den här gången.
Well done, Atlanta. For 100 years, the Olympic Games has inspired great dreams. Today, the dream has come true for Atlanta, which will be forever an Olympic city.
Det sedvanliga berömmet uteblev alltså, men avslutningsfesten bjöd på mer drag än någonsin. Världsartister som Stevie Wonder, B.B. King och Gloria Estefan stod på scenen. Och USAs vicepresident Al Gore hade kul på VIP-läktaren. Men nu är OS-festen över. Det återstår bara att packa och städa upp. Samma Orange inte lovprisade de mest kommersiella spelen genom tiderna kommer kanske att få konsekvenser för framtiden.
Här vid Hammarbyhamnen i Stockholm ska de ligga. Olympiabyn och Olympiastadion år 2004. Det hoppas i alla fall de styrande i stan. Och signalerna idag från Olympiska kommittén talar inte bara om att transporter och organisation måste bli bättre. Den ansvarige för marknadsföringen av OS vill se en återgång till den gamla förbrödringstanken. OS ska bort från Atlantas kommersialisering och istället skapa fred och bättre miljö. Ja, vara en social kraft i det godas tjänst. Istället för Atlantas tingeltangel och försök att tjäna extra dollar. Det passar Stockholm extra bra, tycker Socialdemokraternas starke man Mats Hult.
Ja, vi kommer ju inte släppa fram tingeltangel på gatorna på det sätt som man gjort i Atlanta, självklart inte.
Men samtidigt behöver ni väl sponsorer?
Ja, men sponsorer kommer vi att få och de ingår i vår budget.
Precis som Vattenfestivalen i Stockholm ska OS locka turister, skapa jobb och ge inkomster, menar de styrande. Nästan 12 miljarder är budgeten på. Bara 2,5 miljard av dem garanteras av staten. Resten får huvudkommunens skattebetalare stå för, om det skulle bli förlust. De sponsrande företagen tar inga förluster.
Också i det upplägg som Stockholm nu har valt så räknar ju Mats Hult med att få in 10 miljarder i inkomster från rent kommersiella intressen. TV-reklam och annat. Och det är ju det som skapar kommersialismen. Jag har så svårt att förstå varför storföretagen skulle få ta vinsterna av all denna reklam medan skattebetalarna skulle bära alla förluster av ett olympiskt spel.
De tar en ganska stor risk, det handlar om ett antal miljarder och vi vill ju inte heller att näringslivet ska styra ett OS som man gjorde i Atlanta. Så att vi har valt ett koncept, det är godkänt av riksdag, regering och fullmäktige och vi kommer nästa vecka lämna över det till Samma Orange.
Jag är ju rädd för att den modell som Socialdemokraterna i Stockholm nu har valt då motverkar det ändå, där man säger så här att varsågod och kom med och sponsra och satsa på reklam och ta del av vinsterna, men om det går med förlust då står skattebetalarna för det. Det är klart, går man ut med en sån inbjudan då får man inte speciellt många napp. Jag tror man måste formulera inbjudan på ett annat sätt.
Dessutom ser vi ju alla oerhörda positiva effekter som olympiska spel ger i form av ökad sysselsättning, minskad arbetslöshet, investeringar, turister etc. Så att det är 11 städer som slåss om OS och de som söker vet om alla dessa fördelar. Det är därför man vill ha OS. Var det en förlustaffär så skulle ingen söka.
Men tror du att sponsorerna överhuvudtaget är intresserade av ett komprimerat OS som är mindre kommersiellt och mer idealistiskt?
Det får vi se. Annars tycker jag, om det inte går att arrangera ett sånt OS, så tycker jag att Stockholm ska avstå.
Jag tror inte att stora svenska företag vill ha ett tingeltangel OS, utan de vill ha ett seriöst OS där idrotten lyfts fram, men där också alla svenska fördelar övrigt förs fram. Vår kultur, vår miljöpolitik, vår jämställdhet och mycket annat som är positivt för Sverige och Stockholm.
Det globala datanätet internet är för mycket kommersiell den 5 augusti 1996.
Från att ha startat som en närmast ideell företeelse går nu det världsomspännande datornätet internet mot en kommersialisering. Allt fler företag tjänar pengar på att tillverka så kallade hemsidor, trots att de som beställer hemsidorna inte vet vad de ska användas till.
Det var väl för 2 år sedan som det mesta hände på en gång, med att folk började få upp ögonen för internet och folk utanför universitetsvärlden, och framförallt folk utanför den amerikanska universitetsvärlden.
Då fanns i princip inte branschen. Idag designar man hemsidor för miljonbelopp. I och med att det blev möjligt med grafik och bilder över nätet och i takt med att allt fler fick tillgång till det har företagens intresse vuxit.
Idag finns det väl pengar på den sidan där jag sitter i produktionsledet. Jag brukar avråda de företag som kommer och frågar om, eller som vill lägga upp en sida bara för att tjäna pengar på internet. Jag tror inte man kan göra det i dagens läge. Oftast är det ju så att det inte finns någon strategi bakom företagens anda att vilja ut på internet. Och det är det vi brukar hjälpa dem med. Det är liksom, det finns, de ska bara ut på internet för att de vet att det är så stort och det är så många som besöker internet och allt sånt där. Så de vill vara med helt enkelt.
Nidbilden är ju, och många av mina kamrater säger också till mig, att internet är big dick thing. Det vill säga att företagsledaren vill helt enkelt ha någonting att prata om på golfbanan. Det går inte att gå ut på golfbanan idag utan att säga att man har en egen hemsida. Sanningen är att man kan göra väldigt mycket saker idag. Det gäller för företagen att experimentera och att lära sig. Och att inte komma efter sina konkurrenter. Det är som alla nya fenomener. TVns barndom till exempel. Då känns det som att det var radio fast med bild till. Och TV har utvecklats med tiden. Och internet kommer utvecklas också. Och vi vet inte vart internet kommer gå. Och det är ingen annan som vet det heller. Utan man kan bara ana att det här kommer vara väldigt, väldigt viktigt för många människor och många företag.
Kommersialiseringen av internet, den är helt okej så länge den gynnar användare. Och om man ser på det idag så har det ju verkligen bara gynnat användare. Kostnaderna för att få en uppkoppling har blivit mindre och mindre. Allting har egentligen bara blivit bättre och bättre för användare. Som privata användare så har det blivit avsevärt mycket lättare idag än för 2 år sedan.
Finns det inte någon risk då i med den här kommersialiseringen? Det kommer stora pengar in, man har råd att designa snygga sidor. Att de här sidorna som idag är rätt jämförbara, som man sitter och snickrar hemma i princip på universiteten, alltså egna personliga hemsidor, att de liksom hamnar i någon slags bela och inte alls kan hänga med.
Nej, det är det som är fördelen och egentligen kanske kärnan till att internet har fungerat så bra och kommer att fungera så bra, att allting har samma värde. Det spelar ingen roll om det heter Volvo eller Kalle, du har lika stort värde på nätet ändå.
Den 6 augusti 1996. Sverige, USA och Baltikum.
För en liten stund sedan hölls mötet mellan Sveriges statsminister Göran Persson och USAs president Bill Clinton. Göran Persson var speciellt inbjuden till Vita huset för att diskutera situationen kring Östersjön.
Att Göran Persson bjuds in till Vita huset och dessutom just när presidentvalskampanjen börjar på allvar här i USA visar förstås att det är viktigt för USA att Sverige finns med som en kugge i den europeiska säkerhetspolitiken.
Det är klart att det är fördelaktigt för Sverige att vi är inbjudna, att man lyssnar på oss, att vi spelar en roll.
En artikel i Washington Post igår som du säkert har läst talar om ett mullrande brev från Jeltsin och kris i Östersjön om Östersjöområdet om USA låter Baltikum närma sig NATO och så vidare. Finns det en rädsla hos dig för det?
Det är klart att man ska inte utesluta att det kan gå snett i regionen. Att vi kan få en dålig utveckling. Då drabbas ju Sverige naturligtvis oerhört hårt. Det är därför vi engagerar oss. Men det mesta den sista tiden har ju ändå varit av sånt slag att vi har aldrig att vara optimister. Vi ska komma ihåg att vi har bakom oss det första presidentvalet i Ryssland som har varit demokratiskt. Och med 70% valdeltagande. Det är faktiskt imponerande. Så att man ska vara försiktig också när man målar upp konfliktriskerna. Inte utesluta dem, vara realistisk. Men inte överdriva heller konfliktriskerna.
Om Clinton säger till dig att han vill att Sverige ska ta ansvar för säkerheten i Baltikum, vad säger du då?
Ja, Ja, det kan vi inte göra. Det vet Clinton om. Balterna önskar heller ingen sån utveckling. Sverige är ett neutralt, alliansfritt land. Vi kan bara ge garantier för oss själva, inte för någon annan.
Ändå kan dagens möte vara inledningen till något stort. I alla fall spekulerades det före mötet i att det kunde bjudas på överraskande resultat om allt går väl.
Och i Washington finns vår korrespondent Bert Sundström just nu. Nu har ju mötet mellan Clinton och Persson avslutats. Blev det några överraskningar, Bert?
Det är väl att ta i. Man kan nog inte påstå att det blir några större överraskningar. Den lilla överraskningen möjligen skulle då vara att supermedlaren från konflikten på Balkan, Richard Holbrook, ska kopplas in i säkerhets- och samarbetsarbetet runt Östersjön. Och det förväntar sig då Persson att det ska bli en stadgande kraft som inte bara har erfarenhet från storpolitik och förhandlingar utan också kontakt med storfinans vad gäller sen investeringar i det Baltikum som man hoppas ska växa fram. Annars var det väl så att man talade om Baltikum helt enkelt och Persson hade en lista på ett antal olika nivåer som man ska föra det samarbetet på. Det som kanske är viktigast på sätt och vis är att han tryckte ganska hårt på att Ryssland måste involveras betydligt hårdare i det arbetet för att det ska fungera.
Det har ju varit mycket diskussioner just om hur Sverige ska förhålla sig till baltstaternas önskan om att gå med i NATO. Och Lettland har bland annat uppmanat Persson att tala för ett lettiskt NATO-inträde vid det här mötet. Hur hanterade Persson det här under mötet med Clinton idag?
Ja, det vet vi inte, för Persson nämnde inte om han hade framfört några konkreta önskemål om att USA skulle låta baltländerna gå med i NATO. Utan vad Persson sa var egentligen att när det gäller NATO så måste Clinton svara på de frågorna. Däremot har ju Persson en känd principiell inställning som är den att alla länder som är självständiga stater måste ha rätt att själva utforma sin säkerhetspolitik. Annars var det nog så ändå på den här presskonferensen att det som Persson tyckte var det viktigaste som kom fram på mötet, det var att USA nu faktiskt lovar att engagera sig hårdare i politiken runt Baltikum.
Vad ville Clinton ha utav Sverige då i det här mötet?
Fortsatt engagemang, stabilitet, närvaro och delarskap. Den typen av värderingar.
Innebär det att han ser Sverige som den ledande samarbetspartnern i det här?
Vi har ju fått uppgiften av de andra staterna i regionen att koordinera aktiviteterna. Att ta på oss den här rollen. Och det är väl kanske det som ligger bakom inbjudan hit också. Och det är naturligtvis när amerikanerna talar om det här utifrån den typen av uttryck. Någonting som vi naturligtvis tar till oss. Detta om det baltiska arbetet. Det slutade med att jag bjöd in presidenten till Sverige under 97. Det har faktiskt varit så att Sverige aldrig har besökts av en sittande amerikansk president.
Den 6 augusti 1996, Tjetjenien och Ryssland.
Idag återvänder Rysslands president Jeltsin till Kreml efter att ha behandlats på ett vilohem efter valet. Och det han bland annat måste ta tag i nu är situationen i Tjetjenien. Inbördeskriget har blossat upp på allvar igen. Häftiga strider har rasat mellan rebellerna och de ryska styrkorna sedan i morse.
Grosny har än en gång blivit centrum för strider mellan tjetjenska rebeller och ryssar. Rebellerna har intagit flera nyckelpositioner i stan. Enligt egna uppgifter har de också anfallit två andra tjetjenska städer, Argun och Gödermes. Attackerna är de häftigaste på 5 månader. Ett skakigt fredsavtal skrevs i maj, men eldupphör varade bara fram till presidentvalet i juli. Och nu verkar inbördeskriget ha blåst upp till full styrka igen. Kritiken mot kriget skärps runt om i Ryssland. Det kostar både pengar och människoliv.
Här i Pskov, en garnisonstad nära gränsen till Estland, och folk har pratat med ingen annat än förakt i övers för president Jeltsin. Här i stan har hundratals soldater dödats i strider i Tjetjenien. Under valkampanjen lovade Boris Jeltsin flera gånger att kriget skulle ta slut. Människorna här i stan trodde på hans löften om fred, men fick krig. Ett kompani polissoldater just härifrån befinner sig mitt i striderna just nu. På fredag ska Boris Jeltsin svära eden som Rysslands nye president. Högtidligheten och festtalen kommer att klinga falskt i skuggan av kriget. Den nyvalde presidenten får inleda sin ämbetsperiod med en svekdebatt. Dessutom har han bestämt sig för att ta en 2 månaders semester. Det tolkas av många här i stan som att han inte tar kriget på allvar. Och de möter presidentens attityd med sitt förakt.
Det här inbördeskriget har pågått i över 1,5 år. Striderna bröt ut på allvar i december 1994 när ryska soldater gick in i Tjetjenien. Men konflikten är äldre än så, mycket äldre. Krigshandlingar mellan ryssar och tjetjenska bärfolk har pågått mer eller mindre oavbrutet i 300 år. Sovjettiden utgör ett undantag, då låg striderna nere. Så när den tjetjenske generalen Dodajev 91 förklarade republiken självständig återknöt han till en gammal och välkänd konflikt i Kaukasus. Och när Ryssland drog igång sin offensiv i december 94 för att krossa rebellerna och deras olagliga regim var inbördeskriget i Ryssland ett faktum. 30 000 människoliv har hittills krävts. Och med de senaste attackerna befarar många att det kan bli fler liv än så.
Den 7 augusti 96. Mer om mötet mellan Persson och Clinton.
Att få fart på de utländska investeringarna i Ryssland och Baltikum är nyckeln till fortsatt fred och stabilitet runt Östersjön. Det säger USAs före biträdande utrikesminister Richard Holbrook. Och det är också vad han kommer själv att arbeta med hårdast när han nu överraskande kliver in i den svenska regeringens så kallade Östersjöråd. Nästa månad kommer han till Stockholm för en första omgång överläggningar.
Sweden is very important now in a regional sense. But not for us to tell Sweden what to do, but to work with you as partners. I think the last 2 years have seen more action between the US and Sweden.
Sverige är mycket viktigt i Östersjöregionen som en partner för USA att samarbeta med. Jag tror att de senaste 2 åren har sett mer av samarbete mellan USA och Sverige, dels på grund av Carl Bildts roll, dels på grund av vad som hänt i regionen, än någonsin tidigare, förklarar den ärade före detta Bosnienförhandlaren, vice utrikesministern och numera bankmannen på Wall Street, Richard Holbrooke. Han låter både avspänd och uppriktig när han på sitt amerikanska manér lovprisar dem som gjort att han mitt i semestern plötsligt placerats i den svenska regeringens så kallade Östersjöråd. Oavlönad och som rådgivare och utan några som helst förpliktelser att representera någon annan än bara sig själv. Även om den amerikanske presidenten Bill Clintons stab kan tänkas ha både ett ord och ett öra med i laget också i fortsättningen.
Det pågår. Detta fann den som igår kväll efter statsminister Göran Perssons möte i Washington med president Clinton pratade sig runt bland höga befattningshavare i den amerikanska utrikesförvaltningen. Det pågår en hästhandel mellan Vita huset och Rosenbad. Sverige kan med amerikansk hjälp sannolikt uppnå sitt mål att ta säte i säkerhetsrådet. Sverige sa till Ekot, en av utrikesminister Christophers närmaste medarbetare, Sverige är den typ av land som vi kan ge stöd. Sätter, frågade då reportern, sätter ni Sverige före ett NATO-allierat land som Portugal som också eftersträvar platsen i säkerhetsrådet? Svaret blev ett allmänt prisande av Sverige som en ledarnation i sin region. Och Nick Burns, som varit rådgivare åt 2 presidenter i Rysslandsfrågor och nu är utrikesdepartementets högt rankade språkrör, han gjorde det kategoriska konstaterandet. Relationerna USA-Sverige är nu bättre än de varit någon gång i mannaminne. Men priset för att få höra denna lovsång, det kan vara att Sverige inte kampanjar för återval av den person som USA vill lyfta bort som generalsekreterare i FN, Boutros Ghali. Med amerikanska ögon, Perssons besök i Vita huset var en succé. Staffan Emerson, Washington.
Och Richard Holbrook intervjuades tidigare av Christer Larsson.
Sjunde augusti 96, Bangladesh.
Den bangladeshiska författarinnan Taslima Nasrin som lever i exil i Tyskland tänker flytta till Sverige. Taslima Nasrin flydde från Bangladesh för 2 år sedan efter mordhot från islamister som var missnöjda med hennes böcker och artiklar. Hon har tidigare bott en period i Sverige.
Mars den 7 augusti 96.
Det kan finnas liv på Mars. Ja, den sensationen kommer från forskare vid den amerikanska rymdstyrelsen NASA som har hittat bakterieliknande organismer på en meteorit från Mars som har landat på jorden.
Upptäckten kommer att ändra hela vårt sätt att se på universum, sa en av världens stora astronomer igår kväll när det sensationella fyndet först avslöjades. Beviset består av bakterieliknande livsformer på en meteorit från Mars som forskarna har haft under mikroskopet de senaste åren. Meteoriten landade på jorden för 13 000 år sedan och organismerna som följde med stenen med sitt budskap om liv levde på Mars för 3 miljarder år sedan. Och det fascinerande med den dateringen är att det var ungefär samtidigt som bakterier bildades också på jorden. 2 oberoende planeter med samma ursprungliga livsformer. De kan inte vara unika i universum, sa den kände astronomen och författaren Carl Sagan i amerikansk TV igår kväll.
The discovery, if confirmed, is a glorious discovery. It suggests
det är en fantastisk upptäckt. Den ändrar vår syn på världsalltet och på oss själva, säger Carl Sagan. För den låter oss ana att liv måste finnas på miljarder stjärnor i galaxen. Att liv kanske uppstår lättare än vi tror. Däremot finns det inga belägg för högre former av liv på Mars, vilket rymdstyrelsen NASA kommer att påpeka senare idag när upptäckten presenteras officiellt för den Hollywood-matade allmänheten. Titti Nylander, New York.
Sverige, 8 augusti 1996.
AMS kan få säga nej till 35 000 arbetslösa i höst. Det finns inte pengar till jobb eller utbildning. Tusentals arbetslösa kommer alltså att stå utan utbildning och det blir svårare att få hjälp av arbetsförmedlingarna till hösten. Detta sedan regeringen la ett sparkrav på 3 miljarder kronor på AMS.
I våras utbröt jättegrälet.
Arbetsmarknadsminister Margareta Winberg ville att AMS-chefen Göte Bernhardsson skulle spara nästan 3 miljarder kronor utan att det märktes. Utan att den öppna arbetslösheten ökade.
Det går inte, sa Bernhardsson.
Det gör det visst det, sa Winberg.
Ekot har tagit reda på hur det gick.
Vi ringde runt till landets 24 länsarbetsnämnder och frågade, kan ni sysselsätta lika många arbetslösa som tidigare trots besparingarna?
Nej, svarade alla, utom Västernorrland som är det enda län som slapp spara.
Och enligt länsarbetsdirektörernas egna uppskattningar handlar det om cirka 35 000 arbetslösa som inte kan sysselsättas i höst. Göran Pettersson är länsarbetsdirektör i Värmland.
Jag har ju ambitionen att minska arbetslösheten, så det känns ju inte bra.
Om jag som värmlänning kommer och anmäler mig som arbetslös på Arbetsförmedlingen, har jag mindre chans idag att få hjälp?
Ja, det blir mindre chans och det är väl framförallt utbildningssidan som vi måste begränsa.
För det är just arbetsmarknadsutbildningarna som kostar pengar. Besparingarna gör alltså att arbetsförmedlarna nu tvingas erbjuda andra, billigare åtgärder. Enligt förmedlarna själva, åtgärder som inte lika ofta leder till ett riktigt arbete. Gunnar Brameus på Länsarbetsnämnden i Västmanland.
Det känns ju inte roligt, det kan jag säga. Man grips ju utav en lätt... vi skulle vilja göra mer för de arbetslösa än vad vi kan idag.
Värst är det i Jönköping. Där tog pengarna slut redan i början av juli. Nu råder totalt beslutsstopp. Inga fler utbildningar, praktikplatser eller beredskapsjobb.
I Malmöhus län har man infört stopp för uppköp av nya kurser.
I Skaraborg finns inte längre pengar till att låta arbetslösa rusta upp gamla slott och andra värdefulla byggnader.
I Stockholm får ungdomar, invandrare och arbetslösa akademiker bara praktisera 4 månader mot tidigare 6.
Och till hösten kommer många arbetsförmedlare tvingas välja. Vem är värd att satsa på? Rio Eliste på Länsarbetsnämnden i Uppsala.
Vissa mycket angelägna grupper måste ställas mot varandra. Vi kommer alltså inte ha medel så att det räcker till alla som egentligen skulle vara i behov av hjälp när det gäller åtgärder.
Men arbetsmarknadsminister Margareta Winberg anser inte att det är regeringens fel att den öppna arbetslösheten kommer att öka i höst.
Vi drog in 2,7 miljarder och det var egentligen en retroaktiv indragning. Och därför är det något svårt att förstå att man nu använder den indragningen som motiv för att man inte kan fullfölja då vad man har tänkt sig under hösten. Så att jag har lite svårt att förstå den kritiken.
Men hade inte de pengarna kommit till användning i höst?
Självklart så hade vi kunnat använda både 2,7 och 5 miljarder ytterligare. Men det är också så att statens kaka är begränsad. Och i det här fallet så behövdes de här pengarna bland annat för att täcka det stora underskott i A-kassesystemet som vi för närvarande har.
Arbetsmarknadsminister Margareta Winberg intervjuad av Soran Alagic. Maria Ullsten och Marie Forsblad hade talat med länsarbetsnämnderna runt om i landet.
Spanien, 8 augusti 96.
Då nu till den spanska katastrofen på campingplatsen.
Ett våldsamt oväder i de spanska Pyrenéerna igår kväll ledde till att en hel campingplats spolades bort. Minst 50 turister har hittats döda. Barbro Nordvall.
Ja, det var en jättestor flodvåg som sköljde bort den här campingplatsen efter 2 dagars oväder med skyfall. Campingplatsen Virgen de las Nieves ligger i Biescas i norra Spanien, några få mil från gränsen mot Frankrike. Och jag har just talat med José Luis García Núñez som är presstalesman för den regionala myndigheten i Huesca som provinsen heter.
I det momento tenemos una cifra de 52 muertos y 86 heridos de diversa consideración.
¿Y saben alguna cosa sobre la nacionalidad?
La mayoría son españoles.
Han säger här att 52 döda har hittats hittills och att 10 av dem är identifierade. Men det verkar som om dödssiffran kommer att stiga ytterligare. De flesta döda och skadade är spanjorer. Det finns ännu inga uppgifter om några svenskar eller andra skandinaver är bland offren. Det är en campingplats som är populär bland turister. Flera 100 personer befann sig där när ovädret kom. Och framförallt är det britter, holländare, tyskar och fransmän som brukar söka sig dit. Det är också där då som man kan hitta många av offren. Överlevande har berättat hur de såg människor sköljas bort av vattenströmmen och att en del försökte klamra sig fast i träd för att inte dras iväg. Räddningsmanskap från hela norra Spanien är på plats nu. Mellan 550 och 600 man deltar i arbetet.
Minst 52 döda har alltså hittills påträffats efter katastrofen på campingplatsen i spanska Pyrenéerna. Reporter Barbro Nordvall.
Augusti 96, amerikanska valkampanjen för president är igång.
Så går vi till USA och den amerikanska valkampanjen där det går trögt för republikanernas presidentkandidat Bob Dole. Och nu hoppas republikanerna att valet av parhäst, vicepresidentkandidat, ska bryta förlamningen kring Doles kampanj. Inom 2 dagar ska Dole utse sin kandidat. Ekots korrespondent granskar de 3 hetaste namnen och de är knappast fläckfria.
Under sin sista arbetsdag idag i Washington innan han imorgon ger sig av på en sentimental resa till sin lilla födelsestad på prärien på väg till partistämman i San Diego som börjar på måndag väger Bob Dole 3 politikernamn på guldvåg. Vem av de 3 ska han på lördag utropa som sin kandidat till posten som vicepresident? Posten innebär inte mycket makt. Vicepresidenten står sällan i rampljus. Men valet är extra viktigt i Doles fall.
Rätt val kan sent om sidor ingjuta liv i hans hittills så lama kampanj. Det sänder en signal om hur han tänker strida. Och den som Dole väljer står senare, om Dole skulle vinna, som det brukar heta, bara ett hjärtslag från Vita huset, och blir den som ligger närmast till att nomineras som presidentkandidat i nästa val år 2000. Tanken att Dole, som då skulle vara 77 år gammal, skulle ställa upp är inte rimlig. De tre mellan vilka Doles val idag står är sannolikt delstaten Michigans guvernör John Engler och South Carolinas tidigare guvernör Carol Campbell och Arizona-senatorn John McCain. Dole måste väga deras plus att de kan leverera röster i sina regioner och på vilket sätt de kompletterar honom och hur han personligen trivs med dem, väga det mot deras minus. Och minus finns. Campbell är en lobbyist för storindustrin, knappast publikknipande utanför den politiska klassen. Och Engler missade Vietnamkriget, nej, inte som värnpliktsvägrare, utan därför att han var för tjock. Och risken är att han blir en driftkucku. För McCain finns också minus. Han har varit inblandad i en sparbankskandal och han har haft ett tilltrasslat privatliv. Men hans tapperhet och uthållighet då han var krigsfånge i Vietnam är omvittnad och beundrad. Vem blir det? Svar inom 48 timmar. Staffan Heimersson, Washington.
Samtidigt som Bill Clinton behåller en kraftig ledning i opinionen över Bob Dole inför valet, så visar en ny mätning att väljarna ändå sätter Doles moral högre än Clintons. Men nu kommer det fram besvärande detaljer om Doles tidigare skilsmässa.